Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och fantastiskt varmt välkomna till det i talande stund absolut senaste avsnittet av Ångvälten till podcast som vi kallar Vinskola. Och vi som står vid loket och ser till att det kommer fram tryggt till nästa station är jag, förste kolskyfflare Carl Johan, och du, biljettkontrollanten Mikael.
Jaha, varför det?
Så blev det idag. Nu är frågan, var är det här tåget på väg någonstans? Och det är en plats dit få tåg från Europa har tagit sig till, kanske inga alls, nämligen Nya Zeeland.
Det är helt sant.
Ja,
eller om de har räls.
De har räls, ja. Ja, det är bra. Om det inte är så att det är några tåg från, som har liksom skeppats dit som har byggts i Europa, det vet jag inte. I alla fall, spännande ska det bli. Och jag vet att i ett avsnitt så pratade vi om Australien och då sa vi att det är så långt bort man kunde komma. Men det här är ju då möjligt steget längre.
Ja, så är det. Det ligger ännu längre bort än Australien. Och det är ett av de länderna i världen som är sist upptäckt, kan man säga.
Senast europeer då upptäckta.
Ja, kan man ju säga. Och även av andra befolkningar också.
Ja. Du var, när vi pratade om Australien så hade du varit i Australien.
Korrekt.
Har du varit i Nya Zeeland också?
Nej.
Nej.
Men jag ska dit.
Du ska dit?
Ja, jag längtar dit.
Ja, när ska du dit?
Ja, någon gång framöver här, så snart som möjligt.
Så snart som möjligt. Vill inte informera myndigheterna än om det här. Nej, men bra. Jag tycker det ska bli jättekul med Nya Zeeland. Det är ju för mig då, innan du säger någonting, ett land som är en av de här nya världen-representanterna. Och dessutom har nya i själva namnet. Och känns som någonting som, för att vara så långt bort, så finns det oväntat mycket relation till typen av vin i Sverige.
Så är det.
Ja.
De har ju blivit och varit väldigt stora. De har ju haft en väldigt innovativ, spännande vinindustri som har vuxit fram väldigt sent. De har varit sena på mycket där på Nya Zeeland, men när de väl har gjort någonting så har det gått undan.
Då är de snabba.
Ja.
Ska vi börja med frågan vi så ofta ställer, nämligen vad det är som gör Nya Zeeland som vinland speciellt, tycker du?
Ja, det är ju ett väldigt speciellt land, ska jag säga, utan att ha varit där. Men jag har träffat mycket folk som har varit där, som bor där. Och jag har varit på mycket prov när jag har träffat mycket nya zeeländningar under alla åren som jag har hållit på med vin. Och nu kan man ju konstatera först att det är ett väldigt omväxlande land. Mm. Det består ju av två öar, Nordön och Sydön, och sen massor av små öar. Jag tror det är 500-600. Och ytmässigt är det ju inte jättestort.
Nej.
Lite som ja, Italien ungefär i storlek.
Ja, det är ju inte jättelitet.
Det är inte jättelitet.
Men det är inget Ryssland, är det inte, nej.
Eller Indien eller Brasilien.
Nej.
Och antalet invånare är inte så mycket, vad tror du?
Jag skulle gissa på som Sverige kanske.
Ja, det har jag frågat andra om också. Ja. Ja. Men faktiskt bara hälften.
Jaha.
Som Norge ungefär.
Ja, just det.
Vilket många tycker att det ser ut som också.
Ja, just det.
Om man kommer ner med fjordar och alltihopa. Det är,
ja.
Det är som sagt ett väldigt omväxlande landskap med olika klimatzoner. Och höga berg och djupa dalar och fjordar och alltihopa.
Ja.
Så det finns ju möjlighet att producera vin av alla de typer.
Mm.
Vilket är intressant.
Det är till skillnad från Norge då. Det går inte att producera vin av alla typer där.
Nej, men de gör mycket annat.
De har annat de kan bli upp på marken där.
Lusekofter och sånt.
Lusekofter
av alla de storlekar.
De har det svarta guldet. Ja.
Ja. Och sen så är de ju som sagt väldigt innovativa. Och de har ju blivit, liksom Australien också var fast lite tidigare, väldigt bra på att göra kvalitetsvin i stora volymer.
Ja, de kom i kapp fort. Började sent och kom i kapp fort.
Så är det, ja.
Ja.
Och sen, ja, du frågar varför det är så speciellt. Och jag tror att många tänker på Nya Zeeland som landet som uppfann vinet Sauvignon Blanc.
Det låter på namnet som att Sauvignon Blanc uppfanns i Frankrike.
Korrekt.
Ja, men Nya Zeeland säger, det är faktiskt ett gammalt nyzeeländskt ord.
Ja, men alltså Sauvignon Blanc är ju en druva.
Ja.
Men man kan väl säga att på Nya Zeeland har det blivit synonymt med en typ av vin.
Okay.
Och jag tycker nog att de har satt Sauvignon Blanc på världskartan av det skälet.
Ja.
Det är förvisso en väldigt känd druva för fransmännen, men kanske inte för svenska på den tiden.
Nej.
Den är ju stor i Sancerre och på Yfumé och ja. Även i Bordeaux.
Ja.
Men inte känd kan man säga. Så det ska de ha all cred för.
Ja, de har liksom gjort den till en världskändis på något
det,
sätt.
Ja, exakt. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om hur det gick till egentligen det där.
Ja, det låter spännande.
Mm. Och sen, ja, vi har ju pratat om Australien. Och de har ju samma fördelar. Så det som gör det speciellt också är att de har ju en omvänd säsong.
Just det, de ligger på andra sidan i kvartal ja. Långt ner. Ja, då blir det
de skördar i februari, i mars.
Ja, just det. Då blir det, när det är, man firar jul där, då är det jättemycket fint varmt väder.
Ja,
ja.
Men surfar eller seglar gör de kanske,
ja.
Nya Zeeländarna på julafton.
Perfekt. Jobbigt för den som är jultomter då. Som är det. De
ja, men han kommer efter en sån här gummiring.
Ja, med renarna som sitter i båten.
Ja.
Ja, det vet vi inte. Okej, ja, det här låter som vi har någonting att bita i. Vi gör så här och tar oss mot lite bakgrund. Ja, historia, Nya Zeeland, lite brett.
Kort men bra.
Absolut.
Vi pratar ju om aboriginerna i Australien,
ja.
Som har varit där i 40 000 år.
Just det, det är länge.
Det är väldigt länge.
Ja.
Maorierna som är ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland,
mm.
de kom faktiskt dit först på 1300-talet.
Oj.
Så pass sent. Ja.
Det är sent, det är liksom nästan slut på medeltiden då.
Ja, ja. Det kan man säga. Och det var ju några hundra år innan vi i Europa började kolonisera. Ja,
exakt.
Och då kom de från Polynesien någonstans där utifrån i Stilla havet. Och koloniserade då Nya Zeeland.
Ja.
Maorierna.
Ja.
Och bara några hundra år senare så dök holländarna upp och upptäckte detta land som de tyckte bestod väldigt mycket av fjorder och vatten och sånt där. Tasman, han med Tasmanien vet du, holländaren.
Jaha, så det Tasmanien är holländs namn också. Ja, okej.
Okay. Och landet heter ju?
Nya Zeeland.
Ja.
Och då undrar man, var någonstans i Storbritannien eller Holland ligger Zeeland?
Ja, det är lustigt för att på engelska stavas ju Z-E-A, precis som det vore i C.
Ja.
Fast med Z. Och det är precis vad det är, fast på holländska stavas det som vi gör Z-E-E, land. Zeeland. Och det heter faktiskt en region i Holland. Så det här är Nya Zeeland, det är Nya Sjölandet.
Jaha, ja, men det är ju, det har jag inte ens tänkt på, att det är Sjöland. För kreativitet, 2 av 5 praktiskt. Ja, nej. 5 av 5 får man för praktiskt. Det är väldigt tydligt.
Ja, ja. Mm. För holländare vet de ju vad... Nej, ja. Ingen aning vad, hur det blev till. De döpte ju väldigt mycket ställen till nya någonting. Ja. Nya York, New York och ja. New England och mm. New Orleans som är då Nya Orléans.
Ja, precis.
De var bra på att hitta på träffsäkra namn.
Inte fyndigt, men ja.
I alla fall så dök engelsmännen upp som vanligt senare.
Mm, som de brukar.
Ja, och tyckte att det här skulle vara en del av brittiska imperiet.
Det tycker jag kan vara brittiska imperiets slogan. Det här tycker vi tillhör oss.
We claim this land.
Mm, exakt.
British Empire.
Ja.
Och det var på 1800-talet.
Ja.
Då kan man ju konstatera att så länge engelsmännen är kvar i de här länderna så händer det inte så himla mycket.
Nej.
Man ska inte prata om dem som utsugare, fast de hade ju ett visst kolonialt beteende kan man säga som gjorde att själva landet inte utvecklades på det sättet som de skulle kunna ha gjort om de hade varit självständiga. Kanske eller kanske inte.
Nej.
Men faktum är, när de blev självständiga efter andra världskriget,
mm.
då gick det undan.
Ja, just det.
Och då var det också så att då liksom öppnas portarna till en ström utav europeer liksom i Australien också.
Ja.
Väldigt mycket östeuropeer. Och det gjorde väldigt mycket till... Ja, det var ju efter andra världskriget så att ja. Det var ju väldigt många som tyckte det var lämpligt att lämna Europa.
Mm.
På den tiden när järnridån slogs igen, ja. Eller innan den slogs igen.
Vi tar oss till närmaste land, Nya Zeeland.
De pratar engelska.
Mm, det gör de.
Det gör de. Och maori, som jag inte har en aning om vad det är för språk. Men förmodligen något polynesiskt.
Nej, om man ska...
Polyfont.
Ja, polyfoniskt. Ja. Ja, språkstammar är inte våran grej, men det är en annan
typ av språk. Podd.
Ja, det är en annan podd.
Men i alla fall, det är ett väldigt välmående land. Mm. Jag var faktiskt imponerad när jag läste lite grann om landet, att de fick rösträtt för kvinnor redan 1893. Så att de har varit väldigt tidiga med att ha, de har haft kvinnliga presidenter och allt möjligt där.
Mm.
De har varit väldigt tidiga med att ta in kvinnor i politiken och kanske i näringslivet också.
Och det är ju en allmän känsla man har idag av att Nya Zeeland är ganska progressivt som land.
Så är det, ja. Ja. Sen kan man säga, när vi pratar om varför det är speciellt så handlar det om vin, men ja. Annars har det ju med fauna och flora skulle de andra säga.
Ja, just det.
De inte dricker Sauvignon Blanc hela dagarna.
Ja.
Och då var det ju så, på grund av att det låg så långt borta, så fanns det ju inga riktigt vilda djur. Så att det var ju fåglar som vi känner till, kiwi och fortfarande inte kvar, som inte kunde flyga så bra.
Ja, det är svårt att ta sig över någonstans som en flyger. Man kan flyta kanske i och för sig.
Ja. Ja. Och så det var väldigt mycket fåglar av olika slag innan de planterade in lite däggdjur.
Ja.
Och, men kiwifrågan finns kvar.
Ja.
Den äter inte kiwifrukt.
Nej.
De kallas ju för kiwis.
Ja, jag vet. Alltså för befolkningen.
Ja. Och kiwifrukten som egentligen är ett... Ja, det kallas för kinesisk krusbär också eftersom ja. Det kommer från Kina. Och ser ut som ett krusbär inuti.
Mm.
Fick ju namnet därför att de producerar så mycket kiwi på Nya Zeeland. Och då var väl någon sån som du, reklamare, som kom på att det...
Så här ska det vara.
Ja. Yeah.
Yeah. Då slutar vi prata om fåglar då. Och fortsätter prata om vin kanske.
Ja, det är lätt att det hamnar snett.
Ja.
När man kommer in på fåglarna så vill man gärna fortsätta.
Ja.
Nej, men vin... Och det var ju på 1800-talet först faktiskt.
Ja.
När det kom in till missionärer och liksom alla som kommer och vill stanna i ett nytt land, i nya vinvärlden, så började de plantera då små vinrankor.
Mm.
Och det skedde, men det gick ganska långsamt. De australiensarna var där från Hunter Valley. Men landet då på 1800-talet, när det fortfarande ingår in the British Empire, så drack de...
Portvin.
Ja, det kanske de gjorde.
Uh-huh.
Det gillar ju engelsmännen. Men de på Nya Zeeland var kanske inte riktigt så förfinade.
Nej.
Än. Så de drack öl och sprit.
De drack öl och sprit.
Ja.
Det är känd kombo som har gjort många kvällar lyckade.
Och återigen, när landet öppnade upp efter andra världskriget, ja. Då kom ju östeuropeer och många andra europeer också och tog med sig ett helt kunnande om att producera vin och vilka druvor som skulle planteras.
Mm, just det, det var ingen sån assimilering som pågick att vi gör det ni gör här, utan här kommer vi att göra det vi gjorde hemma, ja. Helt enkelt.
Ja. Ja. Och det började naturligtvis kring Auckland som är då inte huvudstaden, den största staden.
Mm.
En tredjedel av invånarna bor faktiskt i Auckland.
Mm.
Huvudstad är Wellington, som bara har någon halv miljon invånare. Men det var där uppe de började och sen tog sig vinodlingarna långsamt söderut till på Nordön först.
Mm.
Auckland ligger ju längst norrut på Nordön och sen vidare med på Sydön.
Mm.
Och man kan säga, ju längre det gick under de här årtiondena efter andra världskriget, desto bättre blev kvaliteten. Nya områden etableras efterhand. Så det var ett ganska lugnt och fint tempo som de utvecklade sin fantastiska vinindustri.
Ja.
Och idag är det ju så att de gör ju viner i världsklass får man ju säga, av alla de sorter i olika stilar. Och de är ju väldigt beroende av export.
Såklart. Så
90% av vinerna exporteras.
Ja, det är tvärt emot Schweiz då. De är motsatsen till Schweiz. Ja, de vill dricka upp allt själva.
Men, och det är mycket Asien där också.
Ja.
De har också en stor marknad i Kina.
Såklart, samma som i Australien där, att det är lite närmare till hands att exportera till Asien än där för,
ja.
Inte vet jag, Spanien. Mm.
Och det sist utvecklade området, och då är vi ganska långt ner. Vi ska prata lite grann om vilka de är, de olika vinregionerna. Det är ju så Central Otago, som ligger mitt inne i landet, som är verkligen så heter cold climate.
När
Sydön.
Cold climate, hur cold är det liksom?
Tempererat.
Tempererat.
Ja, man brukar ju säga att Tyskland, norra Tyskland är cold climate. Vi har definitivt cold climate.
Ja.
Klimat i Sverige.
Mm.
Men alltihop det där är relativt.
Ja, jag fattar.
Där Pinot Noir-druvan trivs brukar man säga att det är cold climate.
Ja, det är bra. Det är en indikator.
Ja, men det är häftigt begrepp också. Cold climate.
Det låter coolt. Bättre än kallt klimat. För det låter bara som Sverige mellan, inte vet jag, april till oktober. Ja, men bra. Det är det. Central Otago. Där har man börjat lite senare.
Ja, och där var det Pinot Noir. Men de började faktiskt med såna här tyska druvor som kunde ge stora skördar och producera billigt vin.
Ja.
Och ett utav dem, tyvärr är det inte så högt rankat fortfarande, och det är Müller-Thurgau.
Okay.
En högproducerande tysk druva som fortfarande gör mycket men försvinner allt mer även i Tyskland då.
Ja.
Och det var mycket utav den som planterades, så det blir ju inte så bra vin.
Av Müller-Thurgau blir det inget bra vin?
Nej, de gjorde i alla fall ingen bra, men jag är övertygad om det. Men den har nog sina fördelar att den ger stora skördar, mer än att den har möjlighet att ge kvalitet. Men vem vet?
Mm.
Och sen då på 80-talet så upptäckte man då kvaliteten med Sauvignon Blanc.
Mm.
Och då kan man prata historia faktiskt, för att det var ett vinföretag som jag tror alla känner till som gillar Sauvignon Blanc, som heter Cloudy Bay.
Det känner jag igen.
Yes.
Mm.
Och de var de som... Man kan lansera den här typen av Sauvignon Blanc.
Uh-huh.
Som hittade liksom en stil på vinet som gjorde att det slog an på folk. De som älskar de här aromatiska vinerna.
Uh-huh.
Jag vet inte om du kommer ihåg hur de doftade. Det gör de ju fortfarande, men inte lika mycket.
Uh-huh.
Av gräs och krusbär och nässlor och svarta vinbärsblad var det många som sa. Man gnider liksom mellan fingrarna på svarta vinbärsblad. Ja, då har du ett nyzeeländskt Sauvignon Blanc.
Det är ju spännande. Det är ju väldigt specifikt.
Ja. Så att där satte de verkligen Sauvignon på kartan.
Ja.
Och sen var det någon engelsk vinskribent, eller vem det nu var, som citerades på att det doftar som cat's pee on a gooseberry bush.
Vem sa det här?
Nej, jag ska inte svara, men det är citerat i alla fall av en vinskribent som heter Jancis Robinson i England.
Ja, det var en britt, tror vi.
Ja, det låter ju så. Cat's pee on a gooseberry bush.
Det låter ju som det mest brittiska jag har hört.
Ja, de älskar ju att prata om pee.
Ja.
Det fanns ett vin som hette så också. när det skulle lanseras i USA så fick de ändra på stavningen utav pi till P-H-E-E.
Ja,
som det inte betyder någonting egentligen. Nej. Så det blir bara obegripligt.
Ja, men alla som vet, vet man så vet man, så att säga.
Just det. Mm. Det är det. Och huruvida det luktar kattkiss på en krusbärsbuske, det har jag inte riktigt utrönt. Men det är någonting med de där dofterna som attraherar folk i alla fall. Och även urinämnen och sånt där i vin, och även i parfymer, om det är väldigt, väldigt lite så kan det bli väldigt attraktivt.
Ja.
Katter har ju bidragit med annat av myskdofter och sånt, inte just mysk, men andra ämnen i parfymer. Olika körtlar.
Just det, det är sådär ofta att, ja, det är ju spännande och alltid tråkigt för alla som är vegetarianer eller veganer att liksom vissa parfymer kan man absolut inte använda för att det är massa djur som har använts.
Ambra ifrån valar och
sånt. Ja, exakt, sådana här konstiga. Men jag förstår, det var en redogöring för vinhistorien här, från missionärer till britter som säger att det smakar eller doftar som kattpiss på krusbärsbuskar.
Korrekt.
Ja, bra, hela vändan.
Ja, och allt däremellan.
Ja, vi tar oss vidare.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har ju sagt lite om geografin och klimatet, att det är en av de unika grejerna. Och alla vi som har tittat på Sagan om ringen någon gång i livet, eller som jag som har tittat på den kanske 60 gånger i livet, vet ju att det är ett otroligt häftig plats, Nya Zeeland.
Mm. Korrekt. Mm. Så att det finns alla typer. Vi pratar om att det topografiskt innehåller allting. Ja. Det är ganska långt land också.
Ja.
Är väl en 140 mil någonting.
Ja, lång och smal ö på något sätt.
Ja. Ja. Så att det finns alla typer av klimat. I norra delarna, norr om Auckland på en liten halvö kan man säga att det är mer medelhavsklimat, och i södra delarna där är det, som vi sa, cold climate.
Mm.
Och höga berg och djupa dalar toppar upp mot 3700 meter.
Ja, det är högt.
Och massor av bergskedjor som drar igenom södra delen av landet.
Mm. Vulkaner och har de också.
Mycket vulkaner.
Ja.
Alltihopa är bildat utav man kan säga landhöjningar,
ja,
kollisioner och vulkanutbrott som hänger ihop naturligtvis. Så ja, att det har ju växt fram under årtusen och årmiljonerna, det här landskapet.
Ja.
Och alla de här bergen och dalarna och slätterna påverkar ju klimatet mycket beroende på omständigheterna och vilka riktningar det ligger och sånt där. Så att det finns alla typer och möjligheter att producera vin.
Ja. Under tiden du pratade nu så undrade jag såklart vilken av de här vulkanerna det är som är det kända berget Mount Doom i filmatiseringen av Sagan om ringen. Och det heter Nuggurauhoe, ungefär så. En stratovulkan. Kanske världens kändaste vulkan på grund av Sagan om ringen.
Okej, okay. Och det var det enda polynesiska vi får höra här ikväll.
Det var det, och idag förmodligen totalt slaktat. Men geografi, det är speciellt. Det kan man nästan förstå att det är.
Att det är dramatiskt.
Ja, det är det man vet om Nya Zeeland.
Tänk dig Norges västkust.
Ja, fast inte
gånger
där.
Två.
Ja, gånger två. Och varmt är det, och på ett annat sätt. Men om vi ska prata druvor då istället. Du har nämnt att Sauvignon Blanc är någonting som de gjorde känt. Är det största druvan då?
Ja.
Ja.
Den står för 60% tror jag utav odlingarna.
Ja.
Och idag har vi pratat om Pinot Noir.
Mm.
Har ju faktiskt den dragit iväg också i plantering, eftersom den passar också deras klimat. Och så nu har de hittat en ganska trevlig stil på Pinot Noir-druvan.
Ja.
Så att den är den näst största druvan.
Ja, och så det som är poppis där är alltså Sauvignon Blanc och Pinot Noir.
Ja, ja. Och sen kommer Chardonnay.
Ja, såklart.
Och den är ju tråkig på så sätt att den finns ju överallt i hela världen.
Den är lättodlad.
Den är lättodlad, den reser gärna runt omkring i hela världen och gör sig till kung och kejsare.
Ja.
Eller drottning kanske man ska säga. Om du säger att Cabernet Sauvignon är kungen i vinvärlden. Den trivs också överallt och ger alltid bra viner.
Ja.
Så är det samma sak med Chardonnay. Mm. Däremot Pinot Noir är ju inte så lätt lurad, så att den kan göra bra viner bara man planterar den. Riesling är också en sån druva som de också odlar.
Ja. Så de kan både odla de här då lite mer lättflörtade, lättfotade vinerna Sauvignon Blanc och Chardonnay, men även de lite mer svårflörtade Riesling och Pinot Noir. Det går på grund av att Nya Zeeland är så brett klimatmässigt.
Och sen har de faktiskt en annan Pinot-druva som börjar ta för sig över hela världen. Och jag vet inte riktigt varför. Pinot Gris.
Mm-hmm.
Det finns ju Pinot Blanc, Pinot Gris och Pinot Noir.
Ja.
Pinot Gris ligger då i färg mellan Pinot Noir och Pinot Blanc.
Okej, okay. Ja, det visste jag inte. Pinot Gris, det är samma som det där man håller på med i Italien. Att det heter
Pinot Gris. Pinot Grigio har ju blivit superpopulärt i Italien. Ja. Eller rättare sagt på export från Italien. Så att jag tror att det är den druvan som nyplanteras mest i Kalifornien. Mm. För amerikanerna är ju på det sättet att de vill ha mycket av samma hela tiden.
Ja, det vill de ha. Gärna.
Ja, innan var det Chardonnay.
Ja.
Nu vill jag ha, I want a Pinot Grigio.
Pinot Grigio, ja. Och så heter det något annat i Tyskland. Och då heter det Grauburgunder eller någonting.
Exakt. Det visste du.
Ja, jag var faktiskt i Österrike nyligen, så att det minns jag. Annars hade jag aldrig kommit ihåg det.
Nej.
Jag förstår.
Men i alla fall Riesling. Och sen är det massa andra druvor som vi alla känner igen från Europa. Så de har ju inte någon egen druvproduktion precis. Gewürztraminer och Viognier.
Mm.
Och även en del Chenin Blanc och sånt där har det kommit också.
Men egentligen ganska klassiska europeiska druvor.
Ja, men Chenin Blanc är lite roligt tycker jag.
Ja. Tycker du är kul?
Av de blå druvorna så är det ju Merlot, Cabernet Sauvignon som också planterade.
Ja.
Och de var ju mer klassiska naturligtvis när de började plantera blådruvor.
Ja.
Då blev det Merlot, Syrah och Cabernet Sauvignon.
Just det.
I norra delarna utav Nordön.
Just det. Och sen har Pinot Noir tagit över.
Jopp.
Och av de här druvorna där, hur skulle man beskriva vinstilarna som Nya Zeeland gör?
Ja, precis. Men Sauvignon Blanc har vi ju ganska bra koll.
Ja.
Och de har ju hittat en egen stil där den är otroligt aromatisk.
Ja.
Och ganska låg syra. Inte så där himla mycket extrakt och karaktär på den. Historiskt sett, idag har det blivit bättre. Alltså man har ju dämpat den här jättelika aromatiken.
Mm.
Och fått lite mera känsla av det som man kan kalla för mineraler eller vad som helst.
Mm.
Som ger lite fylligare, extraktrika karaktären av terroiren. Eller hur man vill uttrycka det.
Just det.
Som det är i Frankrike. Men från början var de faktiskt väldigt mycket med ek.
Ekat alltså.
Ja, ekat, ja. Som man gjorde i Australien också. Sen har det blivit mindre. Nu är de tillbaka lite grann och testar även ekfatslagrade Sauvignon Blanc-viner som då är lite övre prisklassen.
Jag tänker att de vill väl skapa sin egen identitet gentemot, som du sa med Australien, att de var först med att trycka ner sådana ekpellets i flaskorna.
Mm. inte just i flaskorna kanske,
nej, förlåt,
i vintankarna.
I vintankarna. Då är det lätt att man drar Nya Zeeland över samma kam. Men de vill väl hitta sin egen identitet i vad de gör för vin.
Så är det ju.
Ja.
Och sen har vi pratat om Central Otago och även från Canterbury och delar därav på Sydön.
Ja.
Där de gör Pinot Noir viner av väldigt hög klass.
Mm.
Och just Central Otago har ju visat sig ha väldigt bra förhållanden för det där. Så att det har ju blivit en stor grej i vinvärlden.
Gör de något bubbel och sånt då?
Oja, mer och mer. Och det gör de i alla länder. Men jag tänkte vi skulle ta lite producenter sen. Så. Men jag vet att Moët & Chandon till exempel, de här stora franska företaget, finns där sedan länge, även döds.
Ja.
En intressant grej är att de började faktiskt göra rätt mycket röda viner i Bordeaux-stil. Det är inte ovanligt, men även som en Bordeaux-blend. Där man alltså använder då Cabernet Sauvignon, Merlot, lite Malbec kanske.
Ja.
Och Petit Verdot. För att göra då viner som liknar då de från...
Det är det som, och det är det här du har tagit upp i flera avsnitt, det är den här klassiska Bordeaux-blandningen som gör att det känns extra Bordeaux på något sätt.
Medoc kan man ju säga, eftersom det är där de gör, det är där de stora slotten ligger i Bordeaux. Mm. Ja, så det var väl ungefär de vinstilarna de har.
Ja.
Nu försöker de komma på lite kul också med Syrah. Och de sneglar väl på Australien som du
just
vet, Syrah och Shiraz som
just
vi pratar
om. Just det, den där grejen.
Så det kan man räkna med att det kommer mera därifrån.
Det är Australiens lite bråkigare lillebror då, kan vi kalla det. Eller lugnare, jag vet inte riktigt vad jag ska göra av Nya Zeeland. Bra, vi går vidare. Du har ju tagit upp vinregioner lite redan, men om du vill göra det lite mer strukturerat som en del i den här podcasten.
Det är svårt att bli strukturerad när man inte har en karta framför sig.
Nej.
Men jag föreslår att folk tar fram en karta på Nya Zeeland.
Men man kan väl tänka så här, det finns en sydö och det finns en nordö.
Ja.
Och då kan man ju räkna ut var de är ungefär. Tänker jag, man behöver inte veta så noggrant. Men om man har mobilen så kan man ju kolla på kartan. Men berätta.
Ja, som jag sa, att de första odlingarna var ju på Nordön.
Okay. Mm.
Norra delen av Nordön, där Auckland ligger. Och det är ju fortfarande relativt stort, men det är klart att den här stora staden Auckland har ju tagit för sig av mycket av vinmarkerna där runt omkring. Mm. Sen har du lite längre söderut.
Fortfarande på Nordön?
Ja, just det.
Ja.
Ja, det gäller att hålla reda på södra Nordön och norra Sydön.
Ja, men
nu tar vi södra Nordön.
Ja.
Och där finns ju Wellington, som är huvudstad i landet. Mm. Och där finns ju flera stora vinområden. Vairarapa och Martinborough.
Mm.
Och sen finns Hawke's Bay ute på östkusten och även Gisborne. Längst norrut för så finns det något som heter Northland.
Det är ju bra det, döpt.
Northland är då lite tropiskt som vi nämnde. En liten halvö som går ut där. Men av de här på Nordön så är väl Hawke's Bay och Martinborough de mest kända.
Okay.
Sydön har ju det som dominerar totalt nästan. Och det är Sauvignon Blanc-regionen Marlborough.
Ja, håller man på med det? Aha.
Ja, de står nog för mer än hälften. Aha. Utav hela produktionen. Och där finns också ett område som heter Canterbury.
Mm.
Och sen då in i landet längst ner så har vi ju pratat om Central Otago.
Aha. Som
har utvecklats väldigt snabbt under de senaste 20 åren bara.
Aha.
När jag började skriva vinböcker så nämndes det, men inte mer än så. Men nu är det en viktig del i utvecklingen där.
Det är ju kul att se för det som har hållit på med det länge och se så här, det här var någonting som bara, här kan det hända någonting och idag är det stort.
Ja, det går undan i de där länderna.
Ja.
Vad som är intressant med Nya Zeeland är att de jobbar väldigt hållbart.
Okej. Okay.
Alltså sustainable. Och de har bestämt sig att de ska bli det första landet i världen vars produktion, både vingårdar och vinerier, ska vara helt hållbara.
Ja. Det är ju coolt. Det känns som att hur man nu definierar hållbart i Nya Zeeland. Men det låter ju som en väldigt ambitiös grej att göra.
Och redan idag är långt över 90% av vingårdarna och vinerierna som är hållbart certifierade.
Ja, kul.
Jag ska inte gå i god för alla delar, men de säger så och jag vet att de är väldigt stolta över detta. Och de kanske har bättre förutsättningar än många andra.
Ja, just det. Men ingår det i vinlagarna då?
Det här med hållbart menar du?
Ja, men är
sustainable.
Det liksom får man väl stadgat säga att, på något sätt?
Ja, det är ju en viktig del i vinlagar. Det är reglement, certifiering, så det får man väl säga att det hör till.
Mål.
Annars är väl vinlagarna lite grann som i Australien, med 85%-regeln.
Vad var det då?
Det handlar om att om man sätter ut druva ursprung vingård så ska 85% av innehållet komma därifrån.
Mm, det tycker jag låter bra.
Ja, det är en rimlig kompromiss kan man säga. Jag tycker 15% är ganska mycket.
Jag tycker också att det låter så mycket, men det är en ambition. Mm.
Men annars håller de ju på och inför och har till stor del också infört begreppet geographical indication.
Okay.
Det som är protected geographical indication. Alltså ursprungsreglerat geografiskt område.
Eller det blir motsvarande som AOC och
ja,
sånt
en enklare
där
form av AOC. AOP heter ju det.
AOP.
Ja, det är ju lite finare i Europa där med AOP. Och det har de ännu inte infört. Det är lite mer komplicerat. Det bygger på det här AOC-systemet som de hade förr i Frankrike, där man håller på med skördeuttag och sånt där. I de här nya världenländerna så vill man ju ha frihet att använda druvorna och producera viner på sätt. Däremot så vill man ju reglera att man inte håller på att blanda ihop viner från olika.
Inte håller på och fuskar.
Nej,
nej exakt.
Precis.
Mm. Om du vill säga lite producenter som är här. Du har nämnt Cloudy Bay. Du har sagt att Moët & Chandon håller på och vevar inne här. Även om det inte är de som är kanske producenterna, utan de äger saker. Vad har vi för producenter som man kanske känner igen, ska känna igen?
Ja, det är faktiskt ganska många som jag tror folk känner igen utav vinerna. För de är väldigt stora, väldigt dominerande och väldigt duktiga.
St. Clair finns det som heter.
Just det.
Som en blå etikett.
Ja.
Med sådana silverränder på.
Ja, du kan du.
Det är väldigt, de säljer nog många enheter, St. Clair, känns det som.
Ja, de gör viner i alla stilar också, och druvor. Både Sauvignon Blanc som de är kända, men gör även Pinot Noir och Chardonnay. Cloudy Bay naturligtvis.
Mm.
Montana var ju ett företag som jag kommer ihåg från förr, men de finns inte i Sverige just nu. Men vi har ju Stoneleigh,
ja.
Ja, de var ju jättestora med sina Sauvignon Blanc.
Ja.
Liksom Villa Maria. Sen har vi lite mera, kanske inte så, Temata är ju väldigt bra blå, viner på blå druvor.
Ja.
Greivacke, Greystone, Felton Road.
Mm.
Prophet's Rock är lite så här trendigt.
Låter som bandnamn det här. Och sen har vi förband då, Prophet's Rock. Ja.
Lite roligt är att det finns i Sverige en stor andel utav viner från ett företag som heter Gardo and Morris.
Gardo and Morris?
Ja. Gardo and Morris, som har slagit igenom bara de sista 10 åren.
Ja.
Och det är faktiskt grundat utav ett par, där hon är härifrån Bromma i Stockholm. Lite lustigt, hon heter Frida Gårdö. Och han är då nya zeeländare, heter Ben Morris.
Och de har på något sätt, genom sitt efternamn Gårdö då, tänkt, vi måste vara på en ö. Och tog det närmaste hon hittade.
Och så valde de Gardo istället. Ja. Men han är vinmakare och alltså, odlar druvor, ser till att odla druvor för hans viner och producerar dem. Så de gör väldigt bra vin i olika stilar. Även bubbelviner faktiskt.
Okay.
Som jag tycker är jättebra.
Ja, det är ju spännande.
Men prisvärda, inte minst Pinot Noirer. Sen har vi faktiskt Sancerre.
Alltså som i dessertvinet?
Nej, det heter Sauternes.
Ja.
Nu pratar vi om området i Frankrike, i Loire, där man odlar druvan Sauvignon Blanc.
Ja.
Och det är liksom själva hjärtat, Sauvignon Blanc-viner.
Här kommer jag göra fel på igen, men ja, fortsätt.
Mm. Där finns en producent som heter Henri Bourgeois.
Ja.
Och de har en vingård som är ganska stor och gör jättebra viner på Nya Zeeland som heter Clos Henri.
Clos Henri.
Ja.
Låter inte nyzeeländskt.
Nej, men de gör även bubbelviner faktiskt.
Ja.
Det låter franskt.
Ja.
Ja, där har du ett gäng utav dem som man kan prata om.
Ja, och många av de här finns på Systembolaget.
Ja.
Ja.
Jag tror att det finns över 100 olika viner i alla fall från Nya Zeeland.
Det är så mycket.
Ja, och de flesta är förstås vita. De är, 60% skulle jag tro är vita.
Ja.
Men det blir ju allt fler utav de här Pinot Noirerna. För Pinot Noir är ju en älsklingsdruva från allt fler människor i världen.
Ja, det är gott. Det är lätt. Det är liksom, som sagt, det är kompis med Rieslingen i att den inte är så tung. Liksom.
Ja, och så passar det inte mycket mat.
Exakt, det gillar man. Om du skulle liksom ge något, nu har du sagt massa producenter här. Om du skulle vilja ge, jag vet att du inte vill ge så här konkreta tips alltid, för det handlar ju om en kontext och sådär, men om det är någonting du, av alla de du har nämnt här, som du gillar lite extra?
Alltså, jag tycker Cloudy Bay har gjort en fantastisk Sauvignon Blanc. De var ju först också.
Mm.
De ingår i, jag tror att de ingår i LVMH, alltså Louis Vuitton och Moët Hennessy nu.
Ja, det gör de säkert.
Stoney Two ingår i Pernod Ricard eller sånt där, så de tillhör de stora. De har blivit ganska dyra.
Ja, okej. Okay. De är bra, de kan sätta priser.
Ja. Temata tycker jag är bra.
Ja.
Saint Clair är väl en väldigt bra budget nyzeeländare.
Ja, okay.
Som gör vin i massa olika stilar. Sen får man väl prova sig fram och hitta lite mer speciella.
Ja.
Och det dyker upp fler och fler utav dem faktiskt. Mm. Inte minst det tillfälliga släpp som kommer allt mer på Systembolaget.
Mm. Bra. Tack. Ja, jag känner att vi har pratat om det här 5-miljonerslandet en hel del nu.
Det finns många öar kvar. Vi har pratat öar. Nord och syden. Det finns 600 andra öar.
Ja, de kommer här i nästa avsnitt. Så nästa 600 avsnitt blir alla öar på Nya Zeeland. Nej, men jag känner mig nöjd här. Är det något mer som du känner att du vill ta upp?
Nej, men när du säger någonting man måste ta upp, tycker jag, är ju maoriernas krigsdans.
Just det, den har man sett.
Ja, till och med fotbollslandslaget tror jag har det, men framförallt är det deras rugby. De är ju stora på rugby.
Just det. Mm.
Och maorier är det polynesier, rätt kralliga människor, det passar dem bra.
Aha.
Så att deras rugbylandslag som heter All Blacks Team, tror jag.
Ingen aning.
Men de är ju svart. Klädda, de har alltid svarta dräkter, löpare och fotbollslandslag och väldigt mycket rugby.
Ja.
Och då har de ju den här dansen som kallas för haka.
Ah, just det, haka heter det. Det har man ju hört talas om.
Ja,
också.
Maori haka. Och det går ut på att se så ful ut som möjligt och ställa sig bredbent och sträcka ut tungan, vinda och snurra med ögonen. Jag har faktiskt sett sån här dans, och i original, inte där på plats, men på tv några gånger.
Ja.
Och sen får man ju se det också när det är fotbollsmatcher.
Just det. Jag tänker att syftet är nog inte att se så ful ut som möjligt, utan det är väl någon form av intimidation och man ska se farlig ut och sådär förmodligen.
Ja.
Tror jag.
Skillnad mellan ful och farlig är hårsmån.
Hårsmån. Vi har väldigt olika intryck. Och nu ska du visa hur det går till, eller?
Är
det
nej, tack.
Nej?
Okay. Men jag kan räcka ut tungan åt dig.
Ja, ja, nu gjorde du det. Tack så mycket. Då avslutar vi här innan det ballar ur för mycket.
Innan jag börjar dansa. Ja. Hacka dans.
Det är lätt att vi hamnar där. Så ses vi igen och hörs om 2 veckor.
Mm. Hejdå.
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.